Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Om jag gör träningspass liksom och det har gått riktigt dåligt och jag kommer in och sen så helt plötsligt så här, när jag öppnar ytterdörren liksom och kanske är som ett åskmoln för att det har gått dåligt liksom. Ja, men då möter man ju en tvååring som bara kommer ropa pappa liksom, utsträckta armar. Alltså då rinner ju det där av en bara. Liksom att på något sätt så har jag ju ännu mer kunnat lämna skidåkningen, alltså mitt yrke, jag har kunnat lämna utanför dörren liksom, så jag har stängt och sen har jag varit hemma.
Johan Olsson, född den 19 mars 1980, har vunnit 2 OS-guld, 1 VM-guld och ett helt gäng silver och brons både på VM och OS. Men det är bragden i Val di Fiemme som ofta kommer upp när man talar om Johan Olsson. VM-femmilen som han vann 2013 efter att ha solokört större delen av loppet. Han är 34 år nu och siktar mot en ny VM-säsong. Men karriären har inte varit spikrak. Han har brottats med en del funderingar under åren och tvivlat på sin egen förmåga. Han trivs bättre som 34-åring än som 24-åring och han hjälper nu de yngre landslagsåkarna med goda råd och tankar. Men det var inte självklart att det skulle bli just skidor där i Västerås där han bodde under sina första 10 år.
När jag bodde där nere så åkte jag liksom inga skidor alls, utan jag spelade hockey i Vik och så spelade fotboll då. Så åkte jag lite skidor så här, för att min storbror åkte skidor, han är 7 år äldre än vad jag är. Så han åkte skidor mycket och fick liksom flacka runt, för Västerås är ju inte direkt känd som någon vinterstad kanske. Jag tror jag åkte KM i herrar 7.
Det var det. Var det din första tävling?
Ja, min första tävling, om man nu ska ta det som tävling, det var nog att min bror, han arrangerade en tävling runt huset. För liksom, min mamma var ju, vad säger man, dagmamma. Så hon hade ju liksom så att massa barn liksom från området så där som så att jag var ju hemma på dagarna liksom. Så att vi hade ju en tävling runt huset då, som han anordnade. Jag tror att jag vann den i alla fall.
Var det där det väcktes någonting då? Någon liten gnista?
Nej, det tror jag inte. Det var nog när jag kom upp till Östersund som det vart en enorm skillnad liksom. När jag bodde nere i Västerås, där var det ju, alltså där är ju hockeyn och fotbollen och bandyn, så handbollen kanske som är de är dominerande liksom. När jag kom upp till Östersund så var det inte alls samma kultur liksom, och helt plötsligt så var det som att halva klassen som jag gick i, de var med på Östersunds SKs skidträningar 6:30 varje tisdag och torsdag liksom. Så då var det liksom bara att nej, men jag kanske ska börja med längdskid jag också då, för alltså, brorsan höll ju på då. Så att jag började ju lite grann och åka, men jag var ju sist på den första tävlingen uppe i Jämtland som jag åkte. Jag tror det var 2 minuter efter den som var näst sist.
Men ändå, det var ändå, du hade inga tankar på att nej, det här var ingenting för mig, utan det fanns någonting där ändå, eller?
Det var nog både också där i början, att nej, men jag spelade ju fotboll också uppe i Östersund liksom, men då, nu är Östersund, det är ju, har ju ett väldigt bra lag liksom i Superettan, men då var det väl kanske inte riktigt samma liksom kultur så där, som man ser som såklart som skidåkningen i Jämtland, det är ju i alla fall enligt mig liksom kanske det största skidistriktet i Sverige liksom, där man bär enormt mycket kultur med sig liksom runt om i bygden och så där, och många duktiga skidåkare som kommer från Jämtland, så där finns det en helt annan kunskap och en helt annan kultur. Men huruvida jag skulle fortsätta eller så när jag var 11 år, det hade jag nog ingen tanke på då. Liksom. Då tog man ju helg för helg bara, hoppades att det skulle bli bättre.
Flera av de som jag har pratat med och intervjuat i podden har ju testat på lagidrotter, fotboll och hockey och sådär, men sen gått över till individuell idrott. Vilken typ av lagidrottare skulle du säga att du är? Teamplayer?
Ja, jag tror nog att jag är en teamplayer. Jag var nog rätt så hårt arbetande skulle jag tippa på. Jag var liksom inte någon jag skulle nog klassa mig själv som i fotboll, någon sån här slags mittfältare som springer hela tiden. Jag har väl kanske aldrig sett mig själv liksom som någon sån här riktig konditionstalang förrän jag började liksom blicka tillbaka och liksom titta tillbaka i liksom min uppväxt så där, så insåg jag att jag, när jag spelade hockey till exempel, så körde jag alltid så här mega långa byten liksom. Ville aldrig byta någon gång, utan körde liksom 5 minuter och sen även så i fotbollen också, att jag har alltid kunnat sprungit mycket och så där, så att jag tror att jag hade nog varit en väldigt tanig Stefan Schwarz, tror jag.
Är du intresserad av fotboll och andra idrotter nu så, och följer det liksom?
Ja, fotbollen följer jag mycket.
Ja.
Det gör jag. Ja. Det tycker jag är kul.
Ja. Hur är det mellan elitidrottare emellan? Det kan ju vara en del sponsorgrejer och så här. Träffas ni liksom och har utbyte på något sätt mot andra idrotter?
Nej, egentligen det som vi, när vi träffar andra idrottare, det är ju genom olympiska kommittén då. När vi har våra, alltså det man kallar för Olympic Camp då. Och då har man knappt ett år innan OS så samlas man ju. Men då är det ju bara vinteridrotterna. Så att jag måste nog säga att jag har träffat otroligt lite svenska idrottare. Så där liksom som, den gången jag nog träffar flest sådär kändisar, tänkte jag säga, idrottare, var när jag fick Victoria-stipendiet. När jag liksom träffade Foppa, då blev man ju helt starstruck liksom. Blev man ju som en liten pojke igen.
Ja, han kanske blev det mot dig också. Fick du den uppfattningen?
nej, det fick jag inte. Jag tror inte han kände så.
Men om man går tillbaka sen till uppväxten och ungdomsåren när du började åka och sen började bli bra och kom in på skidgymnasiet i Sollefteå, där vi sitter och spelar in nu, ja, på hotellet. Så här har du tillbringat många, många träningstimmar.
Vi var ju många som var duktiga då. Det var en enorm betydelse liksom för... Vi var många som var duktiga just då i liksom juniorklasserna. Och vi pushade varann och liksom vart som... På något sätt ibland nästan lite sådär tävling om att träna mycket och sådär. Så det var en väldigt liksom... Jag tror den tiden betydde väldigt mycket för mig. Att man kommer in rätt liksom. Det är ju en rätt så känslig tid det där. Och hur, vart liksom karriären tar vägen någonstans. Och direkt efter att jag hade gått klart skidgymnasiet så gick jag direkt in i A-laget. Och liksom fick chansen som yngling då och komma in och få träna direkt. Liksom. Jag gick från Sollefteå skidgymnasium till att börja träna med Per Elofsson. Vilket i och för sig var som en smärre chock. Liksom. Men samtidigt så fick man ju se att ja, här är nivån. Även om jag kanske då aldrig trodde att dit kom jag aldrig nå. Liksom. För han var ju så extremt bra. Vilket jag i och för sig, jag har nog aldrig nått dit heller. För han var ju så fantastiskt bra.
Men kan du beskriva det du säger, att det var som en chock att komma upp liksom och se den riktiga elitnivån?
Ja, liksom de... man kan säga att de var ju så bra på allting. Alltså Mattias Fredriksson och Niklas Jonsson och inte minst och såklart Per Elofsson och några till också som var... Om jag kanske kunde utmana dem i någon liten grej så där att vara nästan lika bra... Men då hade de 10-15 kvaliteter till där de fullständigt utklassade mig. Liksom. Och då insåg jag vilket otroligt jobb jag måste göra för att komma dit. Och liksom konditionsidrott är ju ingenting som man tränar upp på några veckor. Utan det tar ju enormt lång tid. samtidigt så var det ju väldigt sporrande liksom att få se. De var ju väldigt duktiga då också, speciellt Mattias och Per. De var ju ett och två på VM det året.
Vad har du för typ av psyke i de tillfällen när du säger själv att oj, jag trodde aldrig att jag kunde bli så bra som dem, och de var så många klasser bättre, de hade kvaliteter, saker som de var så mycket bättre på. Hur tog du till det sen när du själv skulle jobba för att bli bättre, alltså sen när du såg att de var så bra?
Ja, alltså när man är så långt efter liksom, så på något sätt så förstår man att man måste utgå från sig själv och liksom på något sätt konkurrera mot dem som man kan konkurrera mot på den nivån man är liksom. Sen så kan jag nog känna själv ibland så där att hade jag fått gå samma väg igen liksom, och göra om min karriär fastän med den erfarenhet jag har nu så att säga, så hade jag gjort kanske lite annorlunda. Jag hade nog varit mer offensiv redan från början, att våga mer liksom. Och kanske inte, jag kan nog känna så att i början av min karriär att jag var nog kanske mer rädd för att misslyckas än att jag vågade lyckas liksom. Men nu är det nog kanske tvärtom, att jag känner att jag vågar misslyckas liksom för att jag har lyckats. Men samtidigt så är det en trygghet man har också av att man har bra resultat i ryggen och man har en säker plats i laget som gör att man kan gå in och liksom på något sätt våga liksom riskera att kanske gå in i väggen för att våga lyckas helt enkelt.
Det känns ju som en klassisk rädsla också, just den här rädslan att misslyckas, som kan vara ganska hämmande. Nu när du vet det du vet och har den erfarenheten du har, vad ska man göra då med unga killar som dig som kommer upp liksom, för att de ska våga just i det tidiga skedet där? Alltså, är det fysiskt eller är det mentalt som man behöver mod?
Alltså jag tror att man måste ju börja med det mentala. För att annars så man måste ju liksom bygga upp ett mentalt mod för att få det fysiska modet. Det är ju liksom det som egentligen styr. Men jag tror jättemycket på liksom individualism, att man analyserar varje individ. Och det är svårt att säga någon liksom universal lösning för liksom det här liksom, kanske om man nu ska kalla det för fenomen. Men jag tror jättemycket på att liksom speciellt unga idrottare behöver ju ännu mer stöd och kanske liksom vägledning än vad äldre idrottare behöver, och kanske ibland att unga idrottare kan få stöd och vägledning av äldre idrottare. Och jag försöker ju liksom på något sätt, i alla fall om jag känner att det är någon som är mottaglig för att ta emot råd av mig, så försöker jag ändå liksom att komma med råd ibland och säga att men försök att tänka så här istället för att kanske vända en negativ trend.
Mm. Finns det många sådana mottagliga i landslaget idag?
Ja, det tror jag.
Vilka har du hjälpt på det sättet eller pratat med?
Nej, men det vill jag inte gå in på liksom, vilka som jag pratar med så och liksom vilka som man ger råd, utan det får förbli en liten hemlis. Men jag tror att för mig så har jag tyckt att det har varit ganska som, jag liksom tycker om den här ansvarskänslan och liksom vara lite utav en ledare ibland liksom, och kunna dela med mig av min erfarenhet och mina tankar och den väg som jag har gått liksom. Det har inte varit en spikrak väg direkt, och jag har ju fått jobba rätt mycket med mina egna tankar under tiden.
Mm. Kan du beskriva på vilket sätt du har fått jobba och vad du har lärt dig?
Ja, alltså jag skulle säga att kanske för 10 år sedan så var jag nog väldigt mycket så att jag liksom tävlade mot andra. och att jag liksom riktade hela tiden mina liksom mål och mina drömmar utifrån vad de andra skulle göra. Så att jag satte ganska tydliga resultatmål, att jag vill vara topp 10 på en världscuptävling, eller jag vill vara så. Men på något sätt så glömde jag bort vad är resan dit för någonting. Vad ska jag göra för att nå dit? Jag glömde bort liksom handlingsplan, utan gick direkt på målet. Nu är nog mera att målen är resan, liksom. Vad jag ska klara av under tiden för att kunna nå mina drömmar, som då är liksom resultaten. Och det har jag gjort på något konstigt sätt, att jag tycker att jag har mycket roligare nu när jag är 34 år än vad jag hade när jag var 24 år. Att jag liksom... liksom min idrott har blivit mycket mera värd varje dag på något sätt. Det handlar inte bara om tävlingarna och resultaten jag gör, utan det handlar om det jag genomför varje dag. Att jag kan liksom ge mig en klapp på axeln och tycka att jag är duktig för att jag har genomfört ett väldigt, väldigt bra pass. Och liksom tiden handlar mycket, mycket mer om att vara här och nu än att liksom hela tiden sträva efter någonting som ligger längre fram i tiden.
Mm. Är du glad? Ja, du har lärt dig det nu och nu är det roligare. Men ja, det är klart, det är som det är, att du inte visste det förut. Det är kanske en ganska naturlig utveckling också, om man säger, från en ung idrottare till en mer erfaren.
Ja, visst är det så.
Att kunna liksom uppskatta.
Visst är det så. Jag känner liksom inte så här att... Jag skulle inte säga att jag känner någon absolut inte någon ånger för att jag skulle ha gjort så här, istället för att det är ju den väg jag har gått liksom. Och jag kan istället känna att jag uppskattar att jag har fått liksom möjligheten att känna den här glädjen på slutet av min karriär, istället för att känna att jag hela tiden har jagat någonting och att jag liksom inte har utvecklats rent mentalt liksom under den här resan som jag har gjort liksom. Och att jag ändå kan känna att jag kan sluta någon dag med skidåkningen och känna att jag fick verkligen någonting ut av det här. Jag fick verkligen liksom en personlig, vad ska man säga, en personlig resa liksom, helt enkelt, från att vara en kille liksom som kanske har liksom svårt att rikta sin energi lite grann till att hitta mer energi i varje dag och verkligen ha, trots att liksom 5 timmar i ösregn inte speciellt roligt liksom, så lyckas jag ändå vara här och nu och lyckas genomföra allting och liksom kommer in och tycker inte att det är totalt värdelöst att hålla på med det här, utan det finns liksom en mål och mening att kunna vara här och nu.
Men nu har du lärt dig det och känner dig säker och kan ge dig själv en klapp på axeln och det här var bra gjort och så. Men hur beroende är du och har du varit av bekräftelse från andra att du är bra?
Ja, vilken svår fråga. Jag skulle ändå vilja dela upp min karriär i liksom ganska tydligt så här, 2 delar. Från när jag verkligen kom på att det här med resultatmål liksom, det är ingenting för mig. Jag la undan det helt och hållet och bara började fokusera på prestationsmål. Och det i sin tur gjorde ju kanske att liksom bekräftelsebehovet minskade. Sen har jag ju jobbat mycket på att försöka berömma mig själv. Att ge mig själv beröm för att liksom hela tiden bygga upp en stark liksom tro på mig själv och ett bra självförtroende för att ha en hög bas, så att säga.
Men din karriär är uppdelad i 2, kan man säga då. Vart går skiljelinjen? Alltså, vad är före och efter den här insikten?
Jag minns väldigt tydligt när jag satt i ett möte med min mentala coach Stig Wiklund. Jag har ju jobbat med han sedan början att jobba 2003. Och sen hade vi liksom en liten period med lite mindre jobb runt kanske när jag var 27-28. Sen så tog vi upp arbetet och liksom drog igång det mycket igen då. Och när det hände någonting, liksom, när vi satt på ett möte så där och vi analyserade, liksom, jag svarade på de frågor som jag får av honom och liksom, kryssade i och utvärderade och så där. Och så helt plötsligt bara slog det mig att nej, men jag mår ju liksom inte bra av resultatmål. Och Stig sa att nej, det kan nog vara så. Och från den punkten, och nu minns jag inte exakt hur länge sedan det är, men det kan nog röra sig om kanske 4 år sedan eller någonting.
Mm.
Och då jag helt och hållet la ner resultatmål överhuvudtaget.
Det är som att det finns 2 delar av karriären. De tidiga åren då han visserligen var framgångsrik men inte lika tillfreds. Och så nu när han stortrivs med sitt skidliv och sin familj, fru och 2 barn. Vi träffas och spelar in den här intervjun i Sollefteå när han är på läger ensam i en vecka för att kunna fokusera totalt på träningen och lägga dagislämningar och vardagspussel åt sidan. Han lämnar inget åt slumpen när det gäller satsningen nu, men faktum är att han var nära att lägga av helt efter bara några år i landslaget.
Jag hade nog en rätt tuff tid vid 26-27 sådär. Och hade faktiskt liksom då tankar på att lägga av. För att jag kände att jag hade stått still så länge. Jag kom ju egentligen in liksom tidigt. Då har man ju som inga krav på sig egentligen när man är 21. Och då är det ju liksom alla, det gäller bara samla erfarenhet liksom. Sen när jag hade varit alltså topp 10 ett antal gånger men aldrig liksom lyckats vara på pallen, så kände jag att nej, men nu alltså, kommer jag inte ta mig längre än så här. Utvecklingen står helt still och jag nådde egentligen aldrig högre än de här 6-7 platserna på världscuptävlingar. Så då fick vi ju Jocke Abrahamsson som tränare i landslaget då, inför säsongen 2008-2009. Och det var första gången som jag har, första och enda gången ska jag säga, som jag har liksom sagt alltså till en tränare. Så jag sa till Jocke så att men du får lägga upp träningen helt och hållet. Jag kommer köra exakt efter det. Och då vann jag ju min första tävling då i mitten på december.
Mm.
Efter att ha kört liksom helt och hållet efter hans plan då. Och den lärdomen är ju någonting som jag baserar väldigt mycket nu då, fortfarande på, i och med att nu kör jag, lägger upp min träning helt och hållet själv. Samtidigt så kanske var en erfarenhet som jag behövde liksom att bryta mönster helt och hållet där vid. Jag kände att det var ett vägskäl liksom, att antingen så gör jag någonting helt annat, liksom sluta med skidåkning, eller så måste jag liksom bryta det här mönstret att ta in någon yttre för att liksom få något slags mentalt miljöombyte liksom.
Om du inte skulle ha lagt av, är du överhuvudtaget, vad skulle du ha gjort, vad skulle du ha jobbat med då?
Ja.
Ett vanligt jobb, vet du.
Ja, precis. Jag säger det. Det vet jag inte riktigt.
Vad gick du för linje på gymnasiet då, på skidgymnasiet?
Ja, jag gick i någon sån här samhällsvetenskaplig liksom. Alltså det är väl högskolegrundande liksom utbildning, och när man inte har gått högskolan så är det väl kanske inte någon sån här grej som man förstår man att man måste liksom, man måste ju gå högskolan vidare för att ha någon slags utbildning i alla fall.
Var du bra i skolan då? Pluggade du mycket?
Nej, det gjorde jag inte. Jag var inte helt dålig heller. Jag var någonstans i mitten kanske. Men för mig så tror jag att jag har alltid varit, jag har insett det kanske på senare år liksom, att jag har nog haft liksom när man jobbar mycket med mental träning och liksom, alltså självanalys och självkännedom liksom, så har jag insett att alltså jag är extremt drivkraftstyrd. Jag är liksom som en eld liksom, ibland. Och liksom skidåkningen har ju varit som en eld. Idrotten har ju varit som en eld som har varit svår att släcka. Liksom. Att den har ju som hela tiden, när motivationen har liksom brunnit inom mig. Så jag tror det var nog det liksom, i skolan. Att jag lät ju träningen gå före allting annat. Det var målet jag hade. Det var att jag ville ju så hemskt gärna bli bäst i världen på längdskidåkning. Och därför så lät jag det gå före allting annat.
Så då fanns det inga planer på att jag kanske borde ha det här lite i backup? Eller kanske kan ha de här civila planerna? Det fanns ingenting sånt åt dig?
Nej, det var nog väldigt enkelt spår just då.
Mm. Ja, men det gick bra. Det har gått bra.
Ja, men det är ett väldigt risktagande också. Det är ja. Definitivt.
Det är inte så många som... Är det skulle rekommendera?
Nej, det skulle jag nog inte rekommendera, tror jag.
Till de här yngre som kommer in nu och är hungriga och inte vet det du vet.
Alltså samtidigt så det är klart att för att bli bäst i världen i en idrott så liksom så krävs det en enorm insats och lite till liksom. Och samtidigt så tror jag nog inte att man ska liksom sätta allt på ett kort heller. Utan att jag tror att det är viktigt att man känner att ja, men jag är bredare än vad idrotten är liksom. Jag har andra möjligheter, och det var nog det som när jag blommade ut, att jag kände att liksom, ja, men idrotten, det kanske inte är det viktigaste liksom, att jag kunde sänka garden helt enkelt, sänka axlarna liksom och anspänningsnivån och åka mer avslappnat, och då helt plötsligt så kom flowet istället för att liksom sätta idrotten på någon slags piedestal liksom, att det här är det viktigaste som finns, och sen så när det inte funkar liksom så får det för stor inverkan på ens liv.
Mm. Sen så träffade ju du din fru också. Så ni var två stycken elitskidåkare som träffades.
Ja.
Hur var det liksom, att på något vis ha en elitkarriär och sen, det blir ju inte ett vanligt liv, blir det ju inte, fast lite grann ändå, parallellt.
Ja, alltså, vi levde ju så många år av liksom att
ja, när träffades ni? Det var
2002. Det är klart att det var ju fram till Anna slutade ju 2010. Så det är klart att det var ju liksom 8 år då vi kamperade runt mycket. Och mycket sådär att man åkte på läger tillsammans och tävlingar tillsammans. Nu åkte ju Anna och körde mycket sprint.
Mm. Och där... Anna Olsson, jag före detta Dahlberg för de som inte vet det.
Ja, precis.
OS-guldmedaljör från Turin. Ja, men i alla fall, då körde ni ja, just det, inte helt tillsammans hela tiden.
Och då sprint har ju en liten annan har lite andra orter, men ibland så är det ju 50-50 ungefär, är ungefär samma då, så att det är klart att det var ju en omställning när hon slutade, att liksom hur ska det här bli nu då, men man anpassar sig ju liksom.
Ja, var det helt det var ingen snack om att det var hon som skulle sluta och inte du, om man säger så?
Nej, jag tror att liksom ja, vad säger det? Nej, jag tror att hon var klar liksom. Och jag är ganska övertygad om att hon, det är inte många gånger som hon har liksom känt att men jag skulle ha fortsatt med det här liksom, utan hon har varit klar med skidåkningen sedan den dag hon slutade.
Mm. Och idag har ni två barn, små barn också. Kan du beskriva skillnaden mellan din att vara elitidrottare med och utan barn eller familj?
Ja, det är en väldigt, väldigt stor skillnad. Och det som först och främst egentligen, som såklart alla småbarnsföräldrar är medvetna om, att det är att tiden försvinner ju. den här liksom tiden som blir över helt enkelt. För min del så har det ju dock betydit att jag har gjort mycket bättre resultat sen jag blev förälder. Jag tror att det har att göra med mycket det här att man har någonting liksom. Dels så när, om jag gör träningspass liksom och det har gått riktigt dåligt och jag kommer in och sen så helt plötsligt så här, när jag öppnar ytterdörren liksom och kanske är som ett åskmoln för att det har gått dåligt liksom. Ja, men då möter man ju en tvååring som bara kommer ropa pappa liksom, utsträckta armar. Alltså då rinner ju det där av en bara. Liksom att på något sätt så har jag ju ännu mer kunnat lämna skidåkningen, alltså mitt yrke. Jag har kunnat lämna utanför dörren liksom, så jag har stängt och sen när jag varit hemma. Då har jag kunnat bli ännu mer liksom på och av och kunna koppla bort från alltså liksom tankar på att man bearbetar det man har gjort liksom. Utan jag har varit tvingad till att göra bokslut hela tiden efter varje pass och liksom, ja, that's it. Nu är jag hemma och då gäller det att vara här, och sen när jag tränar så gäller det att vara effektiv, för den här tiden har jag på mig att göra det bästa jag kan. Och sen inte minst att liksom att jag tror att alltså, det är ju helt underbart att ha barn. Och liksom det är ju en glädje som jag tror för min del har betytt otroligt mycket i liksom i det jag gör, att man har med sig så mycket skratt och så mycket stoj och liksom ha med det ut när man tränar, och så det har varit enormt viktigt.
Ja, det är ju stort att ha barn. Kan det vara så att, speciellt ni som håller på med individuella idrotter, att det blir så att om man blir en stjärna i en individuell idrott, att man är så himla egofixerad, just det du beskriver, hur att det lättade nästan när du inte var, det var bara du hela tiden, utan när det var lite annat. Att det, när man har sin kropp som ett redskap och det är bara, man ska bara optimera resultat och förutsättningar för sig själv.
Ja, nej, men det är nog inte helt, du är nog inte helt ute och cyklar där, tror jag. Det, så kan det vara liksom, att det kan vara rätt så befriande att bryta den här egofixeringen av att man hela tiden att man hela tiden jagar sina drömmar och liksom att det på något sätt så här, det är 5 timmar självförverkligande per dag som på något sätt nästan, ja, kan ju gå till överdrift ibland liksom, av att man hela tiden liksom analyserar och försöker bli bättre och så. Jag tror att det är väldigt viktigt att man är ju som en egen företagare liksom. Att man inte är påkopplad jämt liksom. För då faller koncentrationsnivån om man är påslagen jämt. Om jag sitter och tänker, ja, men kanske den här detaljen kanske jag ska förändra i träningen, eller gjorde jag verkligen det bästa av det här passet som jag precis gjorde liksom, att man på något sätt att man ältar och man bearbetar runt omkring sin idrott för att man är så otroligt inne i det. För min del så har det varit väldigt viktigt det här med att liksom få något som bryter bort från det här, för att jag har lätt för att kunna gå in i liksom att verkligen kunna liksom nöta på detaljer och verkligen kunna bli liksom perfektionist. Så därför så har det varit positivt att jag egentligen har kunnat blivit perfektionist de timmar jag har tillgänglig liksom, och då blir jag ju liksom sylvass istället för att jag är halvslö liksom.
Mm. Då kan den här elden, den delen av hjärnan kan vila en liten stund då.
Ja, precis.
Perfektionisten, och så sen får man ta upp den.
Ja, precis.
Den svarande under tiden.
Ja, precis. Och då kan det vara ganska skönt på något sätt att få möjlighet att vara verkligen liksom på den här liksom knivsäggen som det ibland är, att verkligen träna stenhårt. Mm. Och jag kan också känna att jag uppskattar ju den träningen mycket mer nu också än vad jag gjorde tidigare i min karriär. Den här träningen som är riktigt, riktigt hård liksom, när man nästan, man liksom kryper på knäna hem liksom, för att man orkar inte gå. Det är nog de passerna som jag ser mest fram emot och som jag tycker mest om nu för tiden. Det är den här känslan av den här nervositeten inför att någonting kommer bli fruktansvärt jobbigt. Och sen liksom lättnaden när man väl är där. För ofta är det så att man är nervös innan för att det här kommer bli fruktansvärt jobbigt. Men sen när man väl är inne i det och man inser att nej, det kommer nog inte bli mer jobbigt än så här. Liksom. Även fast det är alltså, stort sett nästintill omöjligt att liksom uthärda. Så är man ju ändå så inne i det ögonblicket att man uppskattar det. Mer än, skulle jag säga, jag uppskattar det mer än det här att nöta timmar liksom. Som nu när jag är här i Sollefteå och bara liksom, bara nöter timmar liksom, tränar 5-6 timmar om dagen och liksom i...
Du blir nästan besatt, sa du tidigare.
Ja, precis. Nu gäller det att verkligen bara att när jag har möjlighet att äta, träna, sova liksom och träna så mycket som möjligt, då är det klart att då trampar ju gasen i botten liksom. Då finns det ju inget, finns inget mellanläge eller ingen liksom, att utan det är bara att köra så länge tygen håller liksom.
Du har ju tagit medaljer i alla de tre OS som du har varit med och kört, och alla som har pratat med dig också uppfattar ju den delen av dig som är just så perfektionisten. Kan du värdera en OS-medalj är ju en OS-medalj. Kan man tycka mer eller mindre om den beroende på hur perfekt loppen har varit i de olika som du där har vunnit?
Ja. Den OS-medalj som jag sätter mest värde på, det ska jag nog säga, den 5 milen i Vancouver. Mm. För där kom jag liksom från egentligen att jag hade aldrig varit topp 10 på en 5 mil internationellt innan det. Och innan OS så hade jag heller aldrig varit på pallen på en massstart. Nu var jag ju trea på skiathlonen också innan 5 milen då, på OS. Men 5 milen var någonting som jag hade jobbat så otroligt länge och medvetet på under ett helt års tid liksom, för att just bli bättre på det enstaka loppet. Och att sen, jag menar, att sen var det liksom, att sen lyckas lyfta nivån, det är någonting som jag är väldigt stolt över. Att jag kunde på något sätt både förändra mina tankar och även liksom förändra min fysik till att bli mer uthållig och från att gå från att ha liksom en tendens till att liksom ge upp för att liksom den här energibristen som gör så att liksom sätter ju spår i skallen liksom, av att man kanske inte liksom, det mentala gör att kroppen inte orkar riktigt mer då. Men att kunna vända det där och lyckas ta medalj då, det är jag väldigt stolt över.
Det var den bästa 5 milen i OS-sammanhang. Det bästa mästerskapsloppet i karriären är en annan 5 mil, den under VM i Val d'Isère, när han vann i ensamt majestät. Vi pratar om den fullträffen och om Petter Northug. Information överflödig. Johan tar också, tack och lov, död på myten om de så kallade psykkrigen mellan Sverige och Norge som det talas om så ofta inför mästerskap. De är påhittade, så nu vet ni det. Så här lät det i Radiosporten när Johan Olsson vann sitt 5-milsguld den sista tävlingsdagen under VM i Val d'Isère 2013.
Och det blir Sveriges, vad sa vi, 19:e guld på den här distansen genom alla tider. Den senaste är nu Johan Olsson. Torgny, nu blir dam att vara senaste svensk som har ett VM-guld på 5 mil. Och Olsson är så lycklig. Upp med stavarna. Underbart. Han kan åka in och ta en svensk flagga om det finns någon, men han hittar ingen. Och en norsk vill han definitivt inte ha. Och tar det nu lite lugnt. Kolonia kommer att ta in på honom på slutet. Men det är ingen fara. Olsson har 15 meter kvar. Och han är så himla glad. Så han går över mål. Linjen, lite försiktigt. Grattis Johan Olsson, vilket fantastiskt...
Jag minns att jag var brutalt fokuserad. Jag hade liksom inte lust att slösa energi på någonting överhuvudtaget. Liksom jag kände, alltså, jag bara gick rätt förbi SVT:s reportageteam. Liksom, att jag kände att nej, men nu, det här, alltså jag var så inne i min egen skalle liksom, av av fokus. Och ofta så är man inte så innan en fem mil. Ofta så är man så innan de korta loppen. Där man vet att liksom nu är det bara från pang, från start till mål. Så är det bara kriga, kriga, kriga. De korta loppen här, stort sett så har man mjölksyra i första backen. Liksom. Sen är det bara att... Sen är det bara bita ihop liksom. Och de är ju en, liksom mera akut jobbig kan man säga. Femmilarna är ju mer som en, liksom en process liksom, där man känner att kroppen på något sätt steg för steg liksom, tums på energi och liksom bryts ner. Sen är det ju ofta som med femmilarna, det är ju sista tävlingen i varje mästerskap, så många är ju liksom tärd såklart liksom rent mentalt så där, men då kände jag att det var ju den dagen som var det viktigaste för mig. Och ändå att jag hade ett fokus som nästan var som man brukar ha som på ett kort lopp då.
Så när du tänker på det efterhand så var det annorlunda, eller du hade på något vis en laddning som du inte brukar ha inför ett femmilslopp?
Ja, precis. Sen hade vi hade ju haft liksom taktisk genomgång och så där kvällen innan, och jag visste ju vad som väntade liksom. Kanske inte att det skulle bli så tidigt då som det blev, men jag visste ju att ska jag kunna vinna det här liksom, så och det visste jag att jag hade chans till, för jag visste att jag var i fantastiskt bra form. Och ska jag vinna det här liksom, så krävs det ju att jag verkligen bara går ner i källaren liksom, som man säger, alltså att jag kör mig så fullständigt slut som det bara går, för att jag har inte möjlighet att vänta på en spurt, så jag måste i alla fall minst köra i, jag hade nog tänkt att jag skulle köra i alla fall kanske runt en 15-16 kilometer och försöka köra riktigt hårt då. Nu blev det avsevärt mycket längre än så. Men, ja, jag visste ju vad tanken och planen var.
Hur mycket tärde det på psyket då att ligga först och göra det under så lång tid?
Det var ju, jag har sagt det någon gång förut, att det var som en, jag gick ju som en brottningsmatch mot mig själv. Vilket jag ju i och för sig är ganska van vid. Det får jag göra varenda gång jag kör ett intervallpass liksom, så är det ju hela tiden liksom en kamp för att inte ge upp liksom. Om jag är inne på bandet och tränar liksom, så är det hela tiden att man försöker peppa sig själv med liksom positiva liksom rop och sånt där själv, att liksom, ja, men kom igen, jag klarar det här, och att jag kan, att jag liksom, ja, men klarar det si och så länge till, eller två minuter till eller sådär, och då fick jag ju på något sätt, jag fick ju ta med mig de tankarna som jag övade på träningspasserna, de hade jag ju med mig liksom på det här loppet, så att jag fick ju försöka börja liksom bryta ner loppet, och det var nog först, alltså när jag gick ut på sista varvet, då var det nog första gången att jag tänkte att nu, alltså hela tiden innan så hade jag nog varit inställd på att någon eller några kommer komma ikapp liksom, och sen så får vi liksom arbeta där utifrån att jag hade gjort en utbrytning, och sen så kommer några komma kunna ansluta till mig då, och sen så försöker vi samarbeta och ta det därifrån då. När jag gick ut på sista arvet så kände jag att nu jag vill inte att någon kommer ikapp nu liksom. Dels så var jag ju så sliten och att jag kände att jag kommer inte klara av en spurt. Och dels så var det nog först och främst att jag kände att nej, men jag har andra medaljer liksom. Jag har brons och jag har ju silver i både OS och VM liksom. Men det är guldet jag vill åt, så nu det spelar ingen roll. Alltså, det får, antingen så är jag etta eller så är jag 25. Mm. Och då får det bära eller brista. Och då var det som att jag liksom lämnade tankarna i varmningen där. Och helt plötsligt så kände jag mig mycket, mycket piggare på grund av att jag egentligen bara släppte allting och bara åkte.
Mm. Ja, vilken urladdning.
Ja, det tog flera veckor för mig att återhämta mig. Jag var ju helt, helt slut alltså. Mm. Det var... på något sätt när man inser det där, att man har liksom brytit ner målen under så lång tid liksom, hela tiden tagit allting i etapper hela tiden, att till slut så inser man inte under hur lång tid som man har egentligen, alltså som man har kunnat åstadkomma någonting i sånt högt tempo. Och så var det verkligen den här gången, att jag liksom, att jag delade upp allting hela tiden och försökte liksom att ta bara steg för steg ibland, och ibland så, ja men den här backen liksom, eller den här utförslöpan, och sen är det, och att jag såg aldrig så långt framför mig liksom. Jag tror den enda gången under loppet där jag liksom på något sätt började tänka att jag har sjukt långt kvar, det var när jag hade gjort halva loppet. Och när han sa det, spiken, att nu har han kört halva loppet, han har 25 kilometer kvar. Och jag hade ju varit själv i en mil. Och då kändes det riktigt tungt, för att jag hade åkt så pass länge liksom, men att jag hade ju ändå så otroligt lång tid kvar.
Ja. Men sen blev du hyllad av väldigt många och andra idrottsmän också. Hur uppfattar du det? För det tyckte jag att man märkte också, att det var väldigt många även åkare, andra åkare också i loppet, som hyllade dig efter den prestationen. Vad har du för känsla inför det?
Jag var så jag var trött en hel vecka efter det där, så jag minns nästan inte. Det jag minns liksom, det var att som jag liksom aldrig nästan under min ganska långa karriär aldrig varit med om, det var att när jag kom i mål, att liksom verkligen alla kom och grattade mig liksom, och liksom norska vallachefen bara kom och kramade om mig liksom, och liksom gratulera, och så många liksom som verkligen liksom bara, alltså det var rätt vinnare liksom, inget snack om det. Och det har jag nog aldrig liksom upplevt så där, att det var att just den här, att man liksom bara samlas kring något gemensamt så där, att annars kanske man tycker att ja, men det var jämnt liksom, eller den här hade kunnat vunnit, den hade kunnat vunnit, men nu var det som att det stod så klart att jag hade vunnit, och att det var att jag verkligen var så värd. Så det var, jag fick ut extremt mycket av själva segern liksom, att det var inte bara segern, utan liksom segern hamnade ju på något sätt nästan i skymundan för alla liksom, allt liksom, allt runt omkring på något sätt, så här att det jag fick ju så extremt mycket beröm, så att ja, det så mycket beröm kommer jag nog inte få sammanlagt, tror jag.
Säg inte det, det är snart VM igen. Så vi ska prata om det alldeles strax. Men vi hade ju också ett reportage som TV4 gjorde då, där den norska vallachefen och flera olika förbundskaptener var med och hyllade dig också. Och så även åkaren som blev 21 i det loppet, Petter Northug, hyllade dig. Så här sa han efteråt.
Du må vara väldigt sulten på guld, du må vara motiverad, du må vara stark i hodet och liksom ha ett ståpådriv, i hvert fall på det här föret här när det är så tufft. Så det Johan gör idag, det står det väldigt stor respekt av, och absolut förtjänt guld till honom.
Hur upplever ni och du den här, som utifrån konkurrenssituationen mellan Sverige och Norge?
Alltså jag tror man ska nog liksom tänka först och främst att vi är ju individuella idrottare, och jag tror att det viktigaste vi har liksom är ju att skulle vi börja fokusera alldeles för mycket på de andra och vad de andra presterar och vilka som är favoriter och vilka som inte är det liksom, så skulle man på sätt liksom, då skulle man ju tappa liksom det här drivet liksom, och på något sätt vad man egentligen håller på med, och man skulle ju nog kanske inte åka så snabbt som man skulle kunna göra, tror jag i alla fall. Sen för att svara på frågan, så är det liksom, det är ju ingenting som vi märker av. Vi hejar ju på varann och snackar med varann på tävlingar, och jag menar innan OS när vi är på läger, och då är vi ofta på samma ställe som norrmännen, och jag menar liksom träffas vi, så kan vi ju åka en timme tillsammans och snacka liksom. Det är ju som inga konstigheter alls, utan jag tror att tyvärr så måste den spräcka den där myten som media försöker bygga upp av att det är någon slags hård rivalitet liksom mellan oss. Sen är det klart så att norrmännen är otroligt duktiga. Och ofta så är det så att det är de man måste vinna över liksom för att vinna helt enkelt liksom. Så på det sättet så att de är ju väldigt väldigt duktiga liksom. Så på det sättet att det är klart att det finns en konkurrens liksom, men att det är en rivalitet det vill jag ju liksom starkt dementera.
Vad har du för tankar kring turbulensen nu runt Petter Northug?
Ja, jag tycker att det är liksom... jag tror att alla inklusive han själv liksom vet ju att det där var inte alls bra gjort. Sen är det väl upp till... Det är upp till liksom det norska rättssystemet och ge honom ett straff liksom. Och sen så tycker jag liksom att för min del så behöver inte jag kommentera den saken nu. Någon mer än så.
Hur nära var det att du slutade efter VM-säsongen där, alltså Val de Fiemme?
Nej, det var nog inte speciellt nära att jag gjorde det. De som tror det var något slags missförstånd. Av att jag skulle sluta. Jag minns att jag läste i pressen att att man skulle övertala mig till att fortsätta, men det kan jag ju säga att det var inte så svårt, i och med att jag hade ju tänkt att jag skulle fortsätta. Jag var nog ganska inriktad på att köra OS, och speciellt att jag visste att det var 15 km klassiskt på med individuell start, och som är ju en distans som passar mig bättre egentligen än vad 5 milen gör.
Men sen hade du en problematisk säsong fram till och med OS i Sochi.
Ja, minst sagt.
Kampen mot klockan och din revbensskada.
Ja.
Hur upplevde du det?
Jag ska inte påminna mig om det där nu. Jag minns verkligen hur jag tänkte liksom att jag utsätter mig aldrig för det här igen. När jag var... på helt egen hand hemma i Östersund liksom, och de andra tävlade SM och världskupper och så. Jag fick sitta och titta på TV, och jag kunde inte åka några skidor alls. De få gånger som jag var ute och provade att åka skidor var ju egentligen på såna här otroligt obekväma tider liksom. Jag visste att ingen annan var ute för att jag skulle kunna få vara själv.
Och... Varför var det så viktigt att vara själv?
Alltså, dels för att man inte har någon annan runt omkring sig liksom. Och dels för att om jag bara ville åka 5 minuter, vilket jag kunde göra ungefär vid den tiden jag började liksom. Och jag var ju som att jag var ju som en nybörjare liksom när jag åkte, för att den här revbensskadan alltså satte ju alltså stort sett liksom den balans och bålstyrka man behöver, den satte ju det ur spel fullständigt, för jag kunde ju nästan inte ha någon muskelspänning i magmusklerna, för att det drog ju revbenet då. Så jag var ju som, jag vinglade ju över halva banan liksom när jag försökte, och jag har ju fortfarande liksom känningar av den.
Hur pass svåra känningar då?
Alltså just nu så kan jag känna liksom, ja men som idag och de här senaste dagarna, jag tränar väldigt väldigt hårt och mycket rullskidor och kall och hård asfalt liksom, så känner jag att jag får ont i liksom, om man säger, nerven som löper längs revbenet och blir ju irriterad och lite inflammerad och gör lite ont liksom, men det är ju inte alls på samma liksom.
Men är du inte rädd, eller är det ingen risk att det kan bli en skada som kan komma tillbaka?
Jo, visst är det en risk att den kan komma tillbaka liksom. Samtidigt så har jag ju massvis med övningar liksom, och alltså rehabövningar för att börja känna att den börjar komma tillbaka liksom, och så får jag ju gasa på lite med rehabövningarna igen och liksom träna mera rehabilitering och dra ner på den vanliga träningen lite grann då. Samtidigt på något sätt så är det ju så med alla skador man har liksom, att de görs ju gärna liksom påmind när man tränar väldigt väldigt hårt liksom. Det blir ju en svaga länkar liksom, och det är de som på något sätt brister först då. Mm.
Och nu är vi inne i en ganska tung period här, träningsperiod antar jag, inför det VM som ju avgörs i Falun. Det kommer bli ett otroligt ståhej och ganska hård press, inte minst på dig. Vad har du för målbild när du ser framåt mot VM i Falun?
Den målbild som jag bär med mig allra mest, det är nog alltså mördarbacken. Hur det kommer vara helt proppat med folk liksom, och just den här känslan av att vara i en riktig dunderform liksom, och bara flyga upp för den backen, att man känner att det finns ingen stopp liksom, utan det är bara ösa, och allting innan, tvärtom emot OS, och allting innan VM har varit liksom väldigt, väldigt bra, perfekt uppladdning, och jag har fått göra som jag vill, och det är väl mycket därför också jag känner att jag har liksom tog det beslutet att fortsätta liksom. För att det kändes som ett enormt antiklimax att sluta efter OS, även om jag tog silver individuellt och guld i stafett liksom, så kändes det på ett sätt som att jag inte fick chansen att ens liksom göra mitt bästa i Sochi, och därför skulle det kännas rätt så tråkigt att sluta med någonting sånt liksom, att jag ville ha en chans till. Familjen för mig i alla fall är ju liksom det största, det mest klassiska liksom, man kan vinna. Det har man ju kört liksom ända sedan, alltså det är på något sätt uthållighetsprovens kung i alla fall på skidåkning. Så det är klart att det är ju speciellt att jag får åka med liksom världsmästarnummerlappen av att jag är regerande mästare. Det kommer att kännas rätt häftigt när jag får den lappen dagen innan.
Just det. Men så har jag hört, ja, då kommer du stå där, du kommer vinna VM-guld, det kommer bli fantastisk stämning, och sen en vecka senare ska du vinna Vasaloppet. Eller?
Ja, jag ska åka Vasaloppet i alla fall, men det är klart att liksom jag tror att som min träning ser ut nu så tror jag nog att jag har större möjlighet att, såklart, alltså allt fokus ligger ju på VM, och den typen av åkning som krävs där, det är ju en annan typ av åkning än det som krävs för Vasaloppet. Vasaloppet är nog mer så att jag känner att jag vill åka det medans jag är så bra liksom. Medan jag är så bra tränad och fortfarande är elit. Att jag inte åker det på och liksom aldrig provar åka det som elitåkare så att säga. Sen om jag lyckas behålla formen, liksom, om jag är fantastisk form på VM, så är det klart att det blir ju inte negativt av att det är Vasaloppet en vecka efteråt. Och hur långt det nu är, om det är 8 mil mellan Mora och Falun eller...
Just det, det är inte långt.
Nej.
Det är en kort resa.
Ja.
Det är kortare än själva Vasaloppet.
Ja, precis.
Men okej, när du har vunnit Vasaloppet då? Då är du färdig, eller?
Ja, som det känns nu i alla fall. Det är fel dag att fråga eftersom jag var ute i 5,5 timme i liksom 3+ och ösregn. Jag tror det kom 40 mm regn igår. Då var det liksom... på något sätt, då får man försöka motivera sig själv med tankarna att ja, men det här är sista barmarksmånaden i din karriär liksom, det är bara att hålla ut, och det är väl det här återigen tillbaka till det här med att dela upp målen liksom, av att man känner att ja, men okej, ja, men där, jag kör dit men inte längre, och sen så fortsätter man ändå liksom. Men, som det känns nu så känns det som att jag vill göra någonting annat nästa år.
Vad vill du göra?
Ja, vad vill jag göra? Alltså först och främst så skulle jag verkligen vilja vara pappa till 100%. Och kunna vara pappaledig liksom. För det har jag inte kunnat vara än så länge. Och kunna liksom bara ta... hur nu lång en pappaledighet är. Det vet jag inte. Men i alla fall ha liksom 3 månader och bara vara pappa liksom och liksom inte behöva hela tiden den här kompromissen liksom att man är elitidrottsman och att träningen ska finnas där liksom och att man hela tiden är styrd ut efter en träning utan kunna vara det liksom tycker jag känns som en riktig lyx att inte när folk börjar liksom tända grillarna och ha semester liksom mitten på sommaren att inte behöva sticka ut och åka 5,5 mil rullskidor klockan 4 på en juli eftermiddag liksom bara för att man ska tävla om 8 månader liksom utan ja, kunna ha inte så styrd vardag liksom.
Du sa att du redan liksom känner hur du skiftar från elitidrottsman till vad ska säga, familjefar eller vad ska man säga, civil människa att liksom den förvandlingen har ju påbörjats eller?
Ja visst är det så ja. Det är ju så att liksom ja men fram till OS liksom så var våran dotter då som vi, när OS gick så hade hon inte fyllt 3 än då, men nu har hon ju fyllt 3 och hon har ju börjat på dagis liksom men fram till OS så hade vi hon inte på dagis alltså på grund av att barn som är på dagis är sjuk mycket, mycket mer än vad barn som inte är på dagis är liksom, och förkylningar och sånt. Så att, då blir det liksom, att man får ta det beslutet att till den här punkten så går det liksom, men inte längre. Och de här familjära valen tar hela tiden större plats liksom, och får hela tiden liksom, ta liksom beslut ja eller nej liksom ska jag åka på läger eller ska jag åka på den här tävlingen att man hela tiden liksom nästan drar ner på elitkarriären liksom utan att egentligen kompromissa på toppresultaten för det är ändå liksom det viktigaste för mig liksom att jag skulle inte kunna hålla på om jag inte kände att jag fick chansen att göra de absoluta toppresultaten att kunna vinna mästerskap utan att för min del att bara hålla på för att hålla på liksom då skulle jag inte kunna lägga ner den tiden för jag har liksom drivkraften är ligger ju liksom mer i perfektionen än att bara liksom försöka nöta sig igenom det här året.
Men om man säger nu att du lägger av efter den här säsongen och så är du pappaledig 3 månader och så. Vad ska du göra sen då? Ska du jobba med?
Vilka svåra frågor du ställer.
Behöver du jobba?
Ja, det behöver jag definitivt göra. Jag är inte i närheten av att liksom vara ekonomiskt oberoende direkt. Jag känner nog själv liksom att jag skulle inte vilja liksom börja på någonting helt nytt och bara liksom hoppa av det här med liksom idrottskarriären och det helt och hållet. Jag har ju skrivit en bok tillsammans med min fru liksom och mycket som bottnar mycket liksom i mental träning liksom och på något sätt den resa som jag har gjort och jag har även gjort några föreläsningar också liksom lite då och då så där för mycket med såklart med grund liksom för att ja men att jag har gjort en ganska krokig väg liksom men ändå tagit mig dit jag är nu liksom och det behöver inte betyda att liksom lyckas man inte direkt så behöver det inte betyda att man inte lyckas senare liksom. Men det är klart att det liksom det viktigaste är ju familjen att jag hoppas att allting bara ska vara bra liksom.
Så är det. Men det är då det. Det är långt tills dess. Nu så är vi i Sollefteå. Nu ska du vila och sen ska du ut ett pass till eller vad här
ja,
i eftermiddag?
Jajamän, jag ska ut 2,5 timme till. Möta på så att jag får ihop en dryga 5,5 timme träning idag.
Ja, det är tufft. Vad bra. Då ska du få vila lite grann då. Vi är färdiga. Tack så mycket.
Ja, tack själv.
Johan Olsson är skidåkaren som andra skidåkare gillar. Många unnar honom framgång helt enkelt. Och kanske kommer den i Falun inför hemmapubliken i vinter. Och tänk om han vinner Vasaloppet också. Vilken dröm det vore. Det kommer att visa sig hur det blir med den saken. Nästa vecka är hockeymålvakten Kim Martin gäst i podden. Landslagsmålvakt sedan 14 års ålder. Intressant samtal utlovas. Podden finns på iTunes och Acast och där finns också min kollega Olof Lunds podd med intressanta fotbollsgäster. Henrik Larsson ligger där bland annat. Vi hörs igen om en vecka.